I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market. Steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Du heter Fabian och jag heter Niklas. Vi har fått kommentarer om att folk inte vet vem som är vem.
Exakt. Jag heter Fabian.
Så hur är läget, Fabian?
Det är bra. Det är något roligt som hänt nu. Som alla vet så förflyttade jag mig för några år sedan till the UK, England. Och det är en sak här som har hänt Brexit, att de ska ju gå ur EU.
Nu har jag
blivit inkallad på att jag ska göra något så här nationalistiskt test eller någonting. Testa vad jag vet. Det heter så här pro-state exam. Så vi får se vad det handlar om.
Du säger det bara, jag är inte pro-state, jag är kapitalist, libertarian.
Nej, vet inte riktigt vad det handlar om, låter intressant. Får återkomma nästa vecka med vad det är.
Spännande, insiderrapport från Brexit helt enkelt.
Fattar du min prostate exam skämt?
Nej, det fattar jag inte.
Jag fick inte ens ett skratt. Fan. Jag bara, det måste vara en riktigt dåligt delivery alltså.
Nej, det var roligt faktiskt. Okej, okay. Ja, jag ber om ursäkt för det. Men jag har ju, för att försöka göra lite lynchning här, så har jag ju druckit vin här under kvällen. Eftersom vi ska prata om vin sen. Så att, det kanske är därför jag är lite slö i huvudet. Ja, det var roligt. Men du, vi ska prata den här veckan om någonting som på sätt och vis berörs av Brexit. Vi ska ju prata om väldigt mycket e-handel. Vi har dels ett väldigt klassiskt e-handelsbolag som du vill nu hävda kanske är ett värdecase. Och jag tänkte prata lite om vin på nätet. Och det är ett UK-baserat bolag, så det känns ju också relevant.
Ja, egentligen, e-handel har ju sprungit iväg senaste året. Kolla på bolag som Si. Det är väl nästan 5 gånger pengarna på ett år. 6 gånger pengarna. Eller kanske mer till och med. Alla de här e-handelsbolagen har ju bara dragit iväg. Så vi tänkte, finns det några billiga alternativ ute på börsen som ändå printar rätt fin tillväxt? Och svaret är, ja, det finns det.
Precis, och de ska vi prata om idag. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker och så vidare. Du får alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk.
Jo, vi ska ju prata om eBay. jag tänker väl att det här bolaget behöver ingen närmare presentation. De flesta känner ju till det på det här laget. Det är en marknadsplats, du kan köpa saker, du kan sälja saker. Helt enkelt Tradera, fast på engelska. Ja, det har egentligen inte hänt.
Äger man ju Tradera dessutom.
Ja, exakt.
Så man är ju Tradera på svenska också.
Grejen är att det har inte hänt så mycket för eBay sedan de splittades från PayPal 2015. Jag tror det var Carly Kahn som var aktivistinvesterare där som ville att man skulle slänga ut PayPal för han slog lite mer värde där än i när de satt tillsammans.
Ja, men de borde ju ha gynnats nu under 2020 kan man ju tycka med coronan. Allt inom e-handel har gått upp.
Exakt, och det är det som är intressant nu med eBay. Att de har ju fått igång tillväxten rätt ordentligt under 2020 just på grund av corona. I liksom Q2, Q3, Q4, 2020 ser du liksom här 24%, 25%, 28% tillväxt. Som du kan jämföra med innan corona, då det var negativ tillväxt per kvartal. Så du har ju verkligen sett från en riktig wow till wow, här händer det någonting. På elåret växte man omsättning med 20%. GMV växte med 17%. Vinst per aktie växte 20%. Och man har en marginal där på 30%. Och inte bara det, så guidade man dubbelsiffrig tillväxt i vinst per aktie för 2021. Det här betyder alltså att här händer det någonting i ett nästan förlegat bolag. Ett bolag som alla har... Det som är intressant med eBay också, till skillnad mot många andra spelare, är att de inte är så geografiskt inriktade. De är väldigt globala. USA är en jättestor marknad såklart. Det är 32% av säljare kommer från USA. Men sen har du också UK, du har Tyskland. Och de här länderna tillsammans står för 45% av säljarna. Så det är väldigt geografiskt diversifierat bolag, vilket jag tycker är väldigt intressant. Och även fast man kanske tänker att eBay känns lite gammalmodigt, lite gammeldags, så är de fortfarande väldigt, väldigt populära. Klockar in cirka 1,6 miljarder besökare i månaden. Det är alltså världens tredje största B2C-marknadsplats. Man kan jämföra det med Amazon som är nummer ett. De har 5,7 miljarder besökare i månaden. Så att det är en bit från Amazon, men de är fortfarande liksom med i spelet fortfarande.
Däremot så är de, hör de lite till den gamla skolan på något sätt för att de har funnits länge. Men det betyder inte att de är dåliga för det.
Nej, exakt. Men det man kan tolka som dåligt är att eBay, de drar sig lite med ett negativt rykte. Man får negativ feedback från säljare eftersom eBay har historiskt sett tenderat att vara på köparens sida om det är någon typ av twist. Det betyder ju att köpare kan lura säljare, köpa någonting, sen säga att de inte har fått det fast de har fått det de har beställt och sen fått tillbaka sina pengar. De jobbar rätt hårt på att förbättra det här och förbättra det allmänna flytet på plattformen som kan kännas liksom rätt gammelmodigt i dagens värld. Det jag tycker är intressant med eBay är egentligen två saker, förutom värderingen. Det första är att man har gjort en väldigt stor investering i Adevinta. Man sålde sin classifieds-avdelning till Adevinta 2020 och där ska eBay få 2,5 miljarder dollar i cash och 44% ägarskap i Adevinta. Och ni kanske känner igen bolagsnamnet. Det är ju nämligen så att TIN Fonder är ju en av storägarna där. Gick väl in också 2020 har jag för mig. Hela det här ägandet på 44% står alltså för ett total värde på 10,7 miljarder dollar. Dessutom har man varanter i Adyen som värderas till 1,1 miljarder dollar.
Stor betalplattform som jag pratat om tidigare på den.
Exakt. Det är en av världens största betalplattformar, en jätte.
Tror att H&M använder dem, om inte jag minns fel, sist jag var där?
Ja, jag tror att det är väldigt många som använder dem idag. De har ju växt otroligt fint de senaste åren. 2020 var ju jättebra år för Adyen, som många andra betalplattformar. Totalt så står ju de här investeringarna som sagt ut nästan 12 miljarder dollar. Och det här är alltså ett bolag som är värderat till 42 miljarder dollar, alltså eBay. Så att de har en väldigt intressant investeringsportfölj. Nummer två är en väldigt ny grej som har kommit in senaste åren. Och det är autentisering av sneakers och kläder. Och det här kanske låter jättekonstigt. Vem bryr sig om att autentisera second hand kläder? Men återförsäljning är faktiskt en jättestor business online. Det har flera unicorn startups som StockX och Goat. Och det här handlar inte om liksom gamla, sketna, håliga skor som man ska slänga. Så det här handlar om sällsynta utgåvor, handlar om limited editions. Det är alltså samlarobjekt. Och har du sett till exempel Michael Jordans dokumentären på Netflix, så förstår du, det är en viss hype kring vissa typer av skor. Till exempel Jordans. Och de här skorna, det rör sig alltså från några hundra dollar som återförsäljning till några hundratusen dollar. Så för folk ska vilja köpa de här online i en plattform, så kräver de ju autentisering för att de inte ska kunna få fakes. För vem vill sitta där med ett par fejkskor som de har pungat ut några tusentals dollar för?
Inte jag.
Nej, inte. Jag hade ju aldrig köpt ett par skor för några tusentals dollar. Men det finns många som... Resellmarknaden för streetwear och sneakers är för nuvarande värderat till 2 miljarder dollar. Bara i USA. Växer 20% year on year. Och förväntas vara värd 5 miljarder dollar till 2025. Så det är en extremt stor marknad. Och att ha en sån här tjänst, det attraherar en ny demografi av köpare som kan stanna kvar på plattformen och leda till en ökad användarbas. Globalt är marknaden ännu större, och det är det som är intressant med eBay. De är ju en global spelare. Du har globalt så är hela marknaden värd 6 miljarder dollar. Och framförallt så är konkurrenterna StockX, Goat, som har ett duopol i USA, inte alls lika stora globalt. Och eBay, ja, jag tror eBay är en rätt bra spelare här, eftersom de säljer ett par sneakers var 1,5 sekund. Så att de har ju bra omlopp på sneakers. Och då kan man ställa sig frågan, varför skulle folk vända sig till eBay jämfört med att använda de här etablerade spelarna då? Jo, för eBay har ju lanserat en no-fee-tjänst för autentisering för skor och produkter värda över 100 dollar. Och där kan man göra, för att de har en stor kassa, de har en kassa på nästan 4 miljarder dollar. Och då kan de ju taktiskt använda den här för att ta market share som vägs upp av andra områden som inte behöver autentiseras. Och då kan man jämföra det här med till exempel StockX. De tar en processing-avgift på 3%. De tar en nästan 10% i seller fee. Och nästan samma sak på Goat. Så att ska du sälja ett par skor för flera tusen dollar, då blir du av med en jättestor del av kakan direkt genom att gå över de här plattformarna. Och det kan ju få dig, om du kanske livnar dig på att återförsälja skor, att vända dig till eBay som alternativ istället.
Nu är jag dock lite nyfiken här, Fabian. Vi pratar ju om att det här är någon form av värdecase här. Det är väl inte så att de ger utdelningar och sånt också? För då kommer det börja vattnas till rejält i munnen.
Självklart ger de utdelning sen 2019. Va? Det är ingen lång historik, men de gör det. Det är inte så mycket utdelning, otroligt. Det är så mycket 1%, men de gör det.
Dividend aristocrats, here we come.
Ja, snart är vi här, baby. Delar inte ut så mycket av vinsten, bara cirka 20%. Men det här ger rum för ytterligare tillväxt. Det ger rum för buybacks. Och eBay har nämligen varit väldigt, väldigt aggressiva i buybacks sedan de spinnade off från PayPal 2015. Och utstående aktier har minskat med nästan 50% sedan dess. Och det är ju om något att skapa aktieägarvärde. Men som sagt, den stora frågan är ju om eBay kan hålla kvar den här tillväxten efter corona eller om den kommer försvinna lika snabbt som det kom. Och det är den stora frågan, för utan tillväxten så är ju inte bolaget så intressant. Då ser det inte så billigt ut, utan då kanske det är tvärtom, är rätt dyrt. Hoppar man in på nyckeltalen så har det ett EV sales på 4,6. Ett PE på 18, under det historiska medlet. Och ja, vill man ha ett billigt e-handelsbolag så kan man nog inte hitta mycket billigare än eBay. Särskilt när man kollar på de andra spelarna. Gör de här snitt-PE bland de största spelarna är cirka 70.
Om de ens gör någon vinst.
Exakt, om de ens gör någon vinst, vilket många inte gör. Däremot ska man ju ta hänsyn till att 2020 var ett speciellt år. Snittar man ut PE över de senaste 3 åren så ligger det snarare på 21, vilket är högre än 18. PEG, jag tycker inte man behöver egentligen gå in på det. Det är rätt missvisande eftersom tillväxten har gått upp väldigt, väldigt mycket under 2020. Däremot bruttomarginalen 76%, vinstmarginalen 25%, ROE 71%, nettoskulden är strax under 17%. Och det här har faktiskt växt under de senaste åren. Och det här är för att eBay jagar en mer effektiv kapitalstruktur för att kunna avkasta högre. Nu när räntan är låg kanske det är värt att ta på sig lite mer skuld istället för att betala av skulderna. Om man ska summera det här caset då. eBay, ja, det är ett bolag som har varit down and out men har fått en rejäl skjuts av kronan. Du får bra tillväxt till en decent prislapp med några intressanta nya initiativ och investeringar. Men den stora frågan är om de kan behålla tillväxten framöver.
Ja, det är ju lite intressant där. Det känns ju ändå som att, vi pratade om det förut, att FANG-bolagen, alltså Facebook, Amazon, Google och så vidare, har ju också börjat bli liksom relativt billigare. Alltså många kommer ju tycka att rygga tillbaka av P20. Men med tanke på att de växer 20-30% per år och har gjort det så uthålligt nu, så tycker jag att P20 är ganska billigt. Och det här är samma sak. eBay kanske också blir den här jag vet inte, så här gamla generationen liksom av techbolag eller internetbolag som har växt upp men fortsätter avkasta bra, men folk tycker inte de blir inte lika hypade för att det inte är det nyaste senaste. Men det är bara att titta på PS-talet för eBay är ju någonstans mellan 2 och 4 eller någonting, och för Shopify är det liksom närmare 70. Det är ändå lite bättre margin of safety i ett bolag som eBay då kan tycka, om de upprätthåller tillväxttakten.
Jag håller med. Det går ju snabbt det här från att vara marknadens darlings som de här fangbolagen och gårdagens techbolag var för några år sedan.
Verkligen. Och eftersom eBay inte är lika hypat längre, ja, då glömmer man bort det lite grann. Så det är kul att du lyfter upp det här bolaget, tycker jag. För det är ju ändå ett etablerat varumärke som ser inte riktigt vad som skulle äta marknadsandelar för dem. Men däremot så är frågan också om de kan upprätthålla tillväxt, som sagt.
Exakt. Och där är ju grejen att de kanske har skrämt iväg potentiella kunder för att gammelmodiga, taskig plattform, inte är så schyssta mot säljare eller historiskt sett har varit det. Men jag tycker det är ett extremt intressant case om man som investerare är mer priskänslig men ändå vill äga någon typ av e-handel eller marknadsplats i portföljen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Sen ska vi hoppa in på något annat lite mer nischat inom e-handel, men också e-handel och en ganska attraktiv prislapp kan jag tycka. Och det här är ju ett ämne som ligger mig varmt här om hjärtat, måste jag säga. Det är ju Naked Wines, som på sätt och vis kan man säga håller på med crowdfunding för vin. Och de här är ju grundade från första början i Storbritannien och är fortfarande ganska stora. Storbritannien tror att det är nästan 40% av omsättningen ligger där. Så vi får väl se om du har något utlåtande sen om den här tjänsten också. Jag har ju inte möjlighet att testa den. Däremot tror jag att det påminner lite faktiskt om svenska fanwine, som jag vill slå ett slag för. Men i princip går det ut på att man har ett antal änglar, som de säger då, så tänk då ängelinvesterare eller så, som går ihop och i princip förbeställer eller sponsrar eller investerar i ett vin. Och sen då man når upp tillräckligt liksom stor volym i det här, så blir det en beställning. Det här betyder att vinbonden får förbetalt, så det är mindre risk för han eller henne. Lite samma koncept som när man håller på med primör, det vill säga att man förbetalar ett vin som ska produceras. Och de här änglarna får ju dessutom väldigt mycket värde för sina pengar. De får ju ett väldigt prisvärt vin och ofta kanske är väldigt gott och hantverksmässigt också. Någon som jämför det här med en publishing business, alltså en förläggare egentligen, det tycker jag är ganska bra sätt att se på det egentligen, för att de betalar i förväg för någonting som levereras senare. Och just det här konceptet är ju extra intressant just med vin, eftersom vin tar väldigt lång tid att producera. Speciellt om man skulle verkligen dra ut över hela cykeln från plantering av vinrankan. Sen ska ju den stå i 10, 20, 30, 40 år innan den faktiskt ger riktigt bra viner. Och sen så ska det dessutom ligga och lagras några år och så vidare, den här vinen. Så det tar väldigt många år från liksom att du sår fröet till att ha en färdig flaska i handen. Och då är det ju bra att kunna få in de pengarna och finansiera i förväg. Sen, det som är intressant med just Naked Wines då, jämfört med vanlig crowdfunding, det är väl att man har gjort det här till ett medlemskap. Så det är någon form av wine as a service. Ja. Och medlemmarna, de betalar då, man blir medlemmar helt enkelt, det är en prenumeration. Och så betalar man då minst $40 per månad, eller jag tror att det är £20 i UK. Så man betalar det per månad, det finns ingen övre gräns, du kan lika gärna lägga in 100 000 per månad om du vill också. Men de här pengarna du stoppar in, de blir då till wine credit. Så det är alltså krediter som du sen kan använda på plattformen för att då köpa eller investera då i vin som sen kommer produceras och levereras hem till dig. Plattformen sagt är en win-win, det blir bra för konsumenterna. De får väldigt mycket värde för pengarna för att du köper det här billigare. Vi ska återkomma till det, varför det här är en väldigt stor grej, framförallt i USA. Men det blir också bra för vinmakarna som dels tar mindre risk, men de får också mycket närmare kontakt ju med sina kunder och kan liksom prata. De är ofta inne och svarar och kommenterar på recensioner och sådär och försöker liksom möta egentligen kundernas behov. Plus att de kan ju lägga ut projekt och säga, ja men jag skulle vilja göra det här och här. Och sen får ju kunderna så att säga rösta med fötterna. De kan ju lägga in credits på det vin som de faktiskt vill ha. Men lite bakgrund då. Den grundades 2008 i England. Det är inget jätteungt företag alltså ändå. Man grundade som sagt i England och det står för knappt 40% av omsättningen. Men det är USA som är absolut störst. Och sen har man också en del i Australien. Och det var lite roligt här, för tajmingen just med att starta där precis finanskrisen 2008 kunde inte varit bättre. För att säkra intäkter var ju någonting som verkligen var önskvärt hos vinmakarna då. Och därmed fick man ganska fort bra uppslutning på plattformen, vilket betyder att man hade bra utbud. Och här är ju någon form av nätverkseffekt. Desto bättre producenter och mer utbud du har, ja, desto fler kunder kommer in. Och desto fler kunder som kommer in, desto bättre utbud, eftersom fler vinproducenter vill ansluta sig. Men sen 2015 blev man uppköpta av Majestic Wine, och det här är en ganska stor liksom retailhandlare eller vinhandlare i England. Och de var dessutom listade på Londonbörsen med tickern Wine. Man vill helt enkelt ta sin verksamhet som inte växer särskilt snabbt men genererade stora kassaflöden och investera den i någon form av tillväxtbolag, och då fick det bli Naked Wines. I augusti 2019 genomförde man dessutom sedan en försäljning av Majestic Wine-delen. Så nu, om man går in och tittar på bolaget Wine, då är det alltså Naked Wines. Men man ska med sig att från 2019 och bakåt så är det alltså också Majestic Wine inbakat i de här siffrorna. Och innan 2015 så är det bara Majestic Wine. Så att man hade ändå fortfarande då kanske mellan 10-15% tillväxt per år. Men Naked Wines är lite mer av en snabbväxare skulle jag säga än Majestic-delen. Ja, och det som är väldigt lockande med den här delen, förutom tillväxtfaktorn som vi ska återkomma till, är ju det här med prenumerationerna då. Visst, det här är inte liksom essentiella eller livsnödvändiga varor som kanske inte kommer bli liksom Fortnox-multiplar. Men det är ändå väldigt säkra intäkter. Det gör att man kan vara väldigt, väldigt kapitaleffektiva, eftersom man får in pengarna i förväg och sen vet man vad som ska ske och sen så betalar man ut dem. Alltså man får in pengar innan man ska spendera dem. Som sagt, det går att planera här väldigt väl, och bolaget har en ganska låg risk. Man har dessutom en ganska låg churn. Jag tror nu senaste rapporten här så uppvisade man över 90% retention rate, och man tror sig kunna ligga någonstans kring 90% över tid. Man redovisar väldigt mycket nyckeltal som SaaS-bolag gör, det vill säga det är LTV, alltså lifetime value, vad är livsvärdet på en kund. Man pratar om CAC, alltså customer acquisition cost, så att man, det är ändå liksom SaaS-räknesätt på det här. Och man har gjort ganska mycket generellt också smarta grejer, tycker jag, bolaget som är roliga. Bland annat för några år sedan här så gjorde man en vinobligation, det vill säga där man lät sina kunder låna ut pengar till företaget. Så man fick en bra finansiering där. Och då erbjöd man kunderna att om ni tar era, ni kan ta era kuponger eller er ränta i wine credits istället. Och då fick de bättre avkastning på det. Så kunderna lånade ut pengar till bolaget som de sedan använde för att spendera på plattformen också. Och då är frågan så, okej, e-handel, det känns inte som att det kanske har jättestarka vallgravar. Men dels har vi den här nätverkseffekten som man pratar om, det vill säga där du börjar bygga upp ett namn och så vidare, och du har det här tillräckligt bra utbud och tillräckligt mycket kunder, så blir det i sig intressant. Man har dessutom väldigt mycket data i och med att man har miljontals vinrecensioner i dagsläget. Så man kan börja ge rekommendationer, och man pratar om att man har man ska bli Netflix för vin egentligen. Man har bland annat en produkt som heter Wine Genie på gång, som då kan ge rekommendationer på viner man ska gilla. Men det som verkligen tror jag är stickigt med det här, det är att man i USA haft ett speciellt system efter förbudsperioden som har varit väldigt dåligt för konsumenterna. Man har haft det här 3-tier-systemet som man pratar om. Det har varit 3 stycken nivåer egentligen. Först har du en vingård, sen är det någon form av importör-distributör, och de har verkligen skott sig på det här systemet. Och sen skickar de ut i butik då som får sälja det. Så kunden får ju betala alltså marginal till tre olika aktörer, där framförallt den här i mitten då har verkligen sugit ut systemet. Naked Wines har ju kringgått det här genom att registrera sig legalt som en vingård i USA och kan därmed sälja direkt till kund. Så man har kapat i ledprocessen och man liksom, det är bra för kunden helt enkelt. Och det är tack vare just den här delen som man tror sig också blivit så stark i USA jämfört med England då. För i England kan man inte ge samma prisfördel, alltså det blir inte lika lönsamt för kunden att gå med Naked Wines. Så då blir det mer en kul grej kanske. Men i USA så gör det väldigt, väldigt mycket skillnad i pris. Framförallt om det börjar gå upp i pris på viner också. Så desto mer du går upp i vin, desto billigare blir det. Faktum är, det är rätt intressant. Många liksom, tittar man på statistiken vad vin kostar i USA, så är även de billigare vinerna är faktiskt dyrare än vad de är i Sverige. Och då ska vi ändå tänka på att i Sverige betalar vi någonstans 40% skatt också på en flaska vin. Så att det är väldigt stor, väldigt dyrt faktiskt i USA, även för ganska skräpiga produkter. Och tittar man då på total addressable market, om vi ska fortsätta prata SaaS-termer och sådär. Så en analys här av RGA Investment Advisors som var rätt intressant. Och där tittar man då egentligen ut på den del som Naked Wines agerar på. Så skulle det finnas då egentligen en fyra gånger så stor potential i USA. Man är redan idag marknadsledare, men ungefär fyra gånger till större så finns är potentialen. Och det är liksom den adresserbara delen. Sen är ju vinmarknaden ännu större. Och skulle man framförallt kunna bredda ut sig mer mot premiumsegmentet så skulle det vara också ännu mer intressant. Vilket inte är helt orimligt, för eftersom Naked Wines prisfördelar blir större och större desto dyrare vinet är, som jag har pratat om. Kan man se ganska tydligt, det finns en fin graf på det som man tittar på snittpriser på Vivino mot Naked Wines priser. Och då ser man egentligen samma förhållande som vi har i Sverige. I och med att Naked Wines tar en fast marginal, ja, då blir det mer och mer prisvärt för kunden, desto dyrare det blir. Precis som att det i Sverige är samma som i Systembolaget som inte har... Systembolaget kör också fasta marginaler. De lägger inte på något premium, någon premiummarginaler på premiummärken. Och de är inte riktigt vinstdrivande på det sättet. Så att i Sverige också så köper du ett väldigt billigt vin så får du ganska lite för pengarna. Men köper du ett väldigt dyrt vin så får du väldigt mycket för pengarna, för att priset skalar liksom inte med kvaliteten.
Ja, jag tycker wine är en otroligt intressant produkt. För jag menar... Det är exakt som du säger, det är ju horribelt att vara vinmakare. Otroligt kostsamt, otroligt svårt. Och att kunna få i stort sett ängelinvesterare att investera i det innan du har kommit ut med vinet är ju en otrolig, otrolig fördel. Och sen att du som konsument kan få billigare vin, det är ju ett win-win-scenario för båda delarna. Och det tror jag är en väldigt stor styrka för wine. Och det visar sig också, jag menar, i deras kack som vi ska gå in på lite senare. Jag är ju själv...
Ja, och egentligen är ju just det där konceptet är inte helt nytt. Man pratar ju ofta, finns ju någonting som kallas för primör inom vin också. Då är det ofta också att man nästan ett år i förväg ofta beställer lite bättre viner. Så man köper dem egentligen innan de knappt har planterats. Också sätt att för att vinbönderna att få in kapital i förväg. Men här gör man det på lite annorlunda sätt. Jag tycker det är en väldigt intressant plattform på det sättet.
Jag har ju själv använt plattformen en gång. Så jag är ingen expert. Det jag kan nämna är att det känns som de var väldigt tydliga om att de vill ha in rätt kund. Jag tror inte de vill ha in någon kund som inte alls är intresserad och är medlem en månad och sen försvinner. Utan de har väl satsa på att få in långvariga kunder. Det märks jag tydligt på deras introprocess. När du går in på Naked Wines hemsida så kommer du inte direkt till någon typ av e-handel. Utan du får trycka på en knapp, heter Get Started. Och du går igenom en hel process där du får något manuskript. Du måste göra ett quiz. Och hela den här processen tar några minuter. Jag själv tyckte att det här var sjukt irriterande. För jag ville bara liksom direkt in, skip this shit och bara gå in och sitta och scrolla. Men om man tänker från deras sida så vill de väl antagligen övertala kunden om varför wine är annorlunda. Vad det används till. Även om jag tycker att det är lite osmidigt gjort så förstår jag ju processen bakom det.
Jag tror också det kan finnas en tanke med det också. Det var någon analys jag såg här, jag tror att det var från Trading Alloy, så skrev de just om det att de negativa recensionerna som finns kring Naked Wine handlar ju nästan alltid om att folk känner sig lurade. Som sagt, majoriteten av recensioner är positiva, men det finns några negativa, och då gick de igenom och tittade lite vad brukar det vara folk klaga på. Och då är det framförallt folk som inte förstått att det var ett medlemskap. Så jag kan tänka mig att en del av den här långa onboardingen beror sig på också att man vill tydliggöra verkligen att det här är ett medlemskap. Du blir medlem och kommer betala ett fast pris varje månad. Det som dessutom ska tilläggas att de som har gnällt på det, det är ju som sagt, det framgår ett antal gånger under onboardingprocessen som ny kund. Och dessutom har man en 100% money back garanti, så att det är ju bara att få tillbaka pengarna om du känner dig besviken.
Absolut, och det första jag tänkte när jag gick igenom var, helvete vilken dålig process, väldigt mycket friktion. Det här gör ju att jag stängde faktiskt ner det där 5 gånger innan jag insåg att jag måste gå igenom det här för att
jag måste hemvinet.
Ha lite till det här kriset. Ja, jag måste hemvinet. Men sen när man tänker efter, det kanske inte är så illa. Även om de kanske konverterar mindre människor, så konverterar de rätt människor, vilket gör att de håller i dem här en längre period. Sen också, när man kommer in på deras hemsida, så de har ju faktiskt en webbshop. Den är väldigt liten, men man måste inte vara ängel för att köpa viner. Däremot så finns det Angel Wines som är exklusiva för just de som investerar. Och det här är liksom i stort sett majoriteten av produkterna på hemsidan. Men jag tycker det här är väldigt smart för att kunna få in kunder utan att direkt tvinga dem att ansluta sig som Angel direkt. De får testa lite. Och sen när de har fått hem en stor låda vin. Jag fick till exempel 90 pund att handla för. Och det var därför jag tänkte att jag skulle prova wine efter de såg det här caset på Twitter. Så kan du gå in, handla för dina gratispengar, få hem en låda med massor med vinflaskor och inse, shit, det här är jävligt schysst. Och sen efter det kan du ansluta dig som ängel. Det tror jag också kan hjälpa till att minska churn över tid.
Ja, och det där påminner ju om, just det med lagerdelen, det påminner om det här fanwine som man pratar om, som är betydligt mindre och lite annorlunda. För det handlar ju också om att folk committar till att de ska köpa ett visst vin, och sen så när man får upp tillräckligt stor volym, då genomförs beställningen. Och de har ju också en lagershop, och det är ju ofta liksom, ah, men viner som har blivit över i de här beställningarna. Så har man lite på lager och det kan man sälja. Jag gissar på att det är samma i Naked Wines. Men det är vettigt det här, som du säger också, att man ger bort de här kupongerna på gratisvin. Jag har sett alla möjliga olika belopp från 75 pund, 90 pund och så vidare. Det är ganska mycket pengar då. Och det är ju säkert också därför man har log-onboardingen. Man vill få in de som verkligen kommer fortsätta sen vara kunder. Man har faktiskt en ganska lång payback time på 1,75 år. Alltså nästan 2 år tar det innan en kund, innan man gått plus på en kund. För det kostar runt 273 pund att köpa en kund, så att säga.
Nej, absolut. Jag tror att det är jätteviktigt. Samtidigt så är det lite av den här PayPal-metoden att få in kunder. Och jag kan ju tänka mig att det är mycket billigare. Eller jag är nästan rätt säker på att det är billigare att skicka ut lite pengar till en kund för att de ska komma och bli medlem, än att du ska sitta och göra reklam över en hel stad. Så jag tror att det är fantastiskt.
Nej, det är nog mer effektivt att skicka ut kuponger om att gratisprodukter. För då kommer ju folk ta sig igenom till och med den här långa onboardingen för att få testa produkten. Och så förhoppningsvis blir man kvar. Och vi kan prata...
ja, det var ju därför jag gick in på hemsidan från första gången.
Ja, vi kan prata lite om de här just SaaS-siffrorna och long lifetime value, alltså LTV och customer acquisition cost, CAC då. Man bedömer att det kostar ungefär 270 pund drygt, alltså nästan 3000 kronor att få en kund, att köpa en kund, det är alltså CAC då. Och baserat då på värdet av kunden så kommer den då, det är en payback time, alltså break even på kunden efter nästan 2 år, 1,75 för att vara exakt. Så kunderna måste ju vara kvar länge. Men det ser man ju också. Som sagt, man har 90% net retention rate. Det vill säga att 90% av det stannar kvar. Bolaget redovisar faktiskt en 20 års lifetime value. Jag kan tycka att det är lite saftigt med tanke på att bolaget knappt har funnits i 20 år. Men det är skönt att de har självförtroende andra sidan. Deras femåriga lifetime value där ligger däremot på 527 pund. Så man har alltså dubblat då värdet på det här egentligen. Och på 20 år som sagt blir det ännu högre. Där redovisar man 1373 eller något sånt där pund. Så det är bara att ta egentligen 300 000 så kallade änglar. Säger man att man har idag som kunder. Och med 5 års lifetime value så ger det 158 miljoner pund i intäkter ungefär. Börsvärdet idag är 535 miljoner pund. Så det är liksom inte så jättesvårt att räkna hem det. Du landar på ett PS på 2 någonstans. Och det stämmer ganska väl överens med dagens siffror också. Lite stora trender som talar för det är väl också att e-handel för vin förväntas dubblas kommande 5 åren enligt 2021 års Wine Shipping Report, där de pratar om just direct to consumer vinförsäljning. Och listar man anledningar som att många har upptäckt vin e-handel under corona, vilket gäller all form av e-handel förstås. Man tror att hemarbete tros fortsätta, vilket betyder att fler kör inte förbi affären, så man måste få det hemlevererat. Och sen är det fler och fler vinproducenter som ser fördelar med den här modellen. Framförallt kvalitetsproducenter som vill liksom testa nya viner och sådär och får då göra det ganska riskfritt. Den här direct-to-consumer-marknaden, alltså direkt-till-konsument, växer med 13% CAGR för vin. Växte hela 40% dock under första halvåret 2020. Inte så konstigt. Men Naked Wines är idag marknadsledare redan och fortsätter utan att ha marknadsandelar, vilket alltså betyder att man växer snabbare än marknaden i stort. Och tittar man då hur bolaget opererar så har man ganska mycket skalfördelar, vilket borde kunna ge en rörelsemarginal på runt 10% på sikt, kanske till och med lite över det. Just idag ligger det negativt för man investerar väldigt mycket tillväxt, men bruttomarginalen ligger på närmare 40% och där ligger även FCF-marginal, alltså fritt kassaflöde. Så ett intressant bolag. De levererar bara halvårsrapporter idag. Senast växte man dock 80% year over year. Och som sagt, det är till ett price to sales på 2.
Och just det med halvårsrapporter. Man läsa så mycket.
Ja, just det här med halvårsrapporter, det är faktiskt en del av optionaliteten också i det här caset. Och det är ju att om man skulle kunna ha en omlistning från England till USA. För det tycker jag är väl nackdel med bolaget idag. Man ligger i England på den här AIM-listan som är väldigt liten. Vi har pratat om det förut, att AIM till Nasdaq-noteringen har varit väldigt stort. Och man pratade om det för 1,5 år sedan. Sommaren 2019 anser man att man hade, att man ämnade att lista sig på just Nasdaq. I och med att man har stora framgångar i USA. Det har dock fortfarande inte hänt någonting idag. Man prioriterar inte den omlistningen. Men det finns ändå där i korten som en form av option då. Och det hade ju varit rätt intressant för bolaget.
Absolut, jag håller med. En sak jag har sett, negativ aspekt kring Naked Wines, det är transparensen i priserna. De hävdar ju att det är dels billigare att handla via plattformen och dels ännu billigare att vara Angel jämfört med marknadspriset. Men det är ju många viner som inte direkt finns på marknaden heller, för att de går direkt via leverantörer som Naked Wines.
Precis. Det blir ju svårt att jämföra någonting när vinet bara finns där, ja. Precis. Däremot så som själva modellen är uppsatt så borde det bli, i alla fall den insikt jag har i prissättningen på viner, så borde det här ges precis samma fördelar egentligen som sagt som Systembolaget kör. Så desto dyrare, desto mer får du faktiskt kvar, desto mer får vinbonden faktiskt kvar. Så att jag tror ändå på den modellen. Man, det finns ändå den här, så att man jämför mot Vivino-pris i alla fall, där är det väl ändå hyfsat. Och då ser man att det faktiskt är lite billigare på Naked Wine. Speciellt om du kliver upp. För varje 100-lapp du lägger på, desto mer och mer får du som konsument. Så att säga.
Ja, var det ett väldigt långdraget case? Hur skulle du summera det här?
Det är lite roligt med Naked Wines. För det finns mycket likheter med Endor faktiskt, som vi pratat om. Dels den här potentiella omlistningen som skulle innebära mycket bättre IR och bättre synlighet. Och fler helt enkelt som är intresserade av att investera i bolaget. Sen har man dessutom haft en rejäl boost av corona. Det är en marknad som har gynnats av corona helt enkelt, och att folk har varit hemma. Just i Naked Wines fall är ju dock lite skillnad där, för Endor, de har ju lite mer engångsförsäljning, medan Naked Wines har prenumerationer, vilket betyder att all form av kundtillväxt man får in under 2020, om man får en boost liksom under 2020 av corona, ja då kommer man ju fortsätta skörda de frukterna framåt också, för det är återkommande intäkter. Så nu när vi har haft 80% tillväxt year over year, ja det betyder ju 80% tillväxt av de här återkommande intäkterna framåt också. Och med tanke på hur marknaden växer, e-handel vinner mark och den här modellen då gynnar amerikanska konsumenter, så tycker ju ändå, och det är väl någonstans där man guidar tror jag också, kring 15-20% tillväxt årligen och framåt. Så jag tycker ändå det är ett intressant case. Det som tar emot förstås, det är ju det här att man måste, har du Avanza eller Nordnet så måste du ringa in och lägga en order. Annars är det väl DeGiro som skulle gissa på att ha de här, jag är ganska säker på det. Tror faktiskt även Nordea, de har ganska bra utbud på Nordea och billiga priser faktiskt också. Ja, så det är lite svårare som svenska att få ta på aktien, och ringer man in via Avanza sådär, ja då måste man kanske lägga en större order än vad många privatsparare brukar göra. Så att, ja,
några miljoner brukar räcka, så det är inte så farligt.
Nej, men jag tror ändå, det är i alla fall någon sån här 30-40 000 någonting bör väl lägga in order i alla fall, för att det ska börja gå och räkna hem courtaget hyfsat. Så jag vet inte, jag tycker det är ett spännande bolag i alla fall. Jag ska också lägga in 2 länkar till avsnittsbeskrivningen. Dels en intervju med vdn som är väldigt intressant, finns i podcast och tror jag videoformat. Och en följrek på Jesper Henriksson som är en fruktansvärt duktig investerare. Och som man definitivt ska följa om man är intresserad av att följa det här bolaget, för han twittrar mycket om det. Och med det är vi väl klara med Enel för den här veckan?
Ja, det gick snabbt.
Oavsett, inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter, våra egna LVS och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Jajamän, och vill du prata om ansvar, kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod. Och varför ska man gå in där, Fabian?
Jo, för ni kanske tänker, varför ska man använda Twitter? Donald Trump har ju blivit bannad därifrån. Men det är faktiskt så att vi twittrar ju, släpper analyser och grejer som vi inte har med i podden. Så att vill ni ha mer content än en gång i veckan, ja då ska ni följa oss på Twitter. För att lite då och då så släpper vi lite coola takes på det som händer på marknaden. Så in och följ oss där.
Det är där det händer.
Exakt. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes så vi sticker upp i listorna så folk tycker vi är coola. Och sist men absolut inte minst, vad vill vi göra då, Niklas?
Vi vill säga stort, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.